Herre Jesus Kristus, visa mig den väg du vill att jag ska gå. Visa oss den väg som du vill att vi ska gå. Den väg som du har stakat ut för oss. Tack Herre för att du finns, för att du hjälper oss, för att du alltid är vid vår sida. Amen. Idag är det alltså 70 dagar, eller som Ingela sa, 63 eller 64 dagar innan påsken kommer. Den här långa förberedelsen med då förfastan och sen fastan. Där vi påminns med om vandringen med Kristus och lärjungaskapets villkor. Och idag har vi lyssnat på bibeltexten från Matteusevangeliets 20 kapitel, de första verserna, vingårdsarbetarnas lön. Texten börjar med himmelriket. Och det är ju ganska lätt att tänka sig att det handlar om livet efter detta. Och det kan det naturligtvis göra. Men det kan också handla om Guds rike här och nu på jorden. Detta rike är av evig natur. Och har alltid funnits och kommer alltid att finnas. När den enskilde kommer till insikt om sin synd och ångrar den och väljer att göra bättring, så visar sig Gudsriket i förvandlingen av sinne och liv hos den troende. Ja, det råder ingen tvekan om att dagens text är en liknelse. Den retoriska dramatiken som byggs upp i liknelsen är skickligt gjord. Vid fyra tillfällen på dagen anställer vingårdsägaren arbetare till sin vingård. Men det är bara vid första tillfället som han kommer överens med arbetarna om lönen. Den detaljen blir betydelsefull vid slutet av dagen när han ska börja betala ut lönen till de anställda som anställdes sist på dagen. De fick ju lika mycket som någon som hade jobbat hela dagen. Vingårdsägaren säger till de först anställda: vi kom ju överens om en denar. Men det var, vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad ni ska ha och gå. Och sen fortsätter han: men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Ingångna avtal gäller och ägarens rätt att bestämma över sina lönesättningar gäller också. Ja, det här formulerades då allra sist i principen om att de sista ska vara först och de första ska vara sist. Innebörden av vår liknelse är att himmelriket råder en annan ordning, en annan nådens ordning än den som gäller här i världen. Hans nåd och barmhärtighet som visar sig att han håller ingångna avtal men också ger frikostigt utan att styras av människans mått. Den här tanken finns också uttryckt i dagens gammaltestamentliga text i Jeremia. Det 9 kapitlet, 23-24 versen. Så säger Herren: den vise ska inte vara stolt över sin vishet. Den starke inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt ska vara stolt över detta. Att han har insikt och kunskap om mig. Om att jag, Herren, verkar i kärlek. I rätt och rättfärdighet på jorden. Till där i har jag min glädje, säger Herren. Kombinationen av orden nåd och tjänst i dagens tema har en lång tradition. Han kallar till tjänst och tjänande och den som också utdelar lönen till alla efter sin nåd. Även om tolkningarna av liknelserna finns i sin egen uppbyggnad, så blir det lite klarare om man läser texten i ett vidare sammanhang. I kapitlet som omsluter dagens text handlar berättelsen om undervisning och om lärjungarnas liv och förhållningssätt. I ljuset av Jesu liv och gärning, särskilt hans lidande, död och uppståndelse, blir lärjungen och kyrkans liv beskrivet som ett liv i tjänande. Det handlar om kyrkans liv i Jesu efterföljd. Ja, vad innebär då detta för oss idag, att vara kyrka i en tid då skapelsen lider, då de fattigaste och svagaste drabbas först och mest av pandemin och av klimatkrisens förödande konsekvenser? Teologen Åke Jonsson har precis i dagarna kommit ut med en ny bok som heter Mer lik Gud, teologi i antropocen. Och han skriver där att vi bör ta vara på vår inneboende gudslikhet och använda vår kreativitet för att samverka med Gud. Han uppmuntrar oss att ställa om blicken så att vi ser de möjligheter som väntar när människan får vara Guds medskapare. Vår tid kallas antropocen. Antropocen betyder människans tidsålder. Men det betyder inte att människan har tagit Guds plats. Åke beskriver människan med ord som förvaltare, Guds avbild och medskapare. Människans kunskap och makt över naturen är inte ett uppror mot Gud, utan något som har givet oss av Gud som en nåd. Gud har skapat oss till sin avbild. Kunskapen som vi har erövrat, allt ifrån vaccin, artificiell intelligens till faktiska lösningar på klimatkrisen, är möjlig för att vi är skapade så. I Romarbrevets 8 kapitel, verserna 18-24, väntar skapelsen på att Guds medarbetare lever upp till den här kallelsen. Det är Gud som vill att vi ska finnas, och vi behövs för att skapelsen ska fullbordas. Jag läser ur Romarbrevet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar av födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Människans roll som medskapare etableras i mötet mellan den växande människan och den gudomliga självbegränsningen. Denna självbegränsning kallas i teologin för kenosis, vilket innebär att Gud avstår från sina egna privilegier i skapelseprocessen. Gud gör sin tillåtelse till människan. Skapelseteologen menar att Gud frivilligt avstår från att ha makten att skapa själv och istället skapar tillsammans med sin skapelse. Vi kan se detta gudomliga kenosisväsen i hela skapelsen och hela dess evolution. Om Gud inte vore den kärlek som han är beredd för, på försakelse, finns det ingen skapelse. Eftersom den i sig är gudomlig och kärleksfull. Världen är skapad av en kärlek som före världens begynnelse såg sig själv som korsfäst. Gud är kraften i allt som finns i den ständigt närvarande kärleken. Liksom vetekornet måste dö i jorden för att det ska bli skörd och nytt liv, så dör Gud ifrån sin egen maktfullkomlighet. För att världen ska få ett eget skapande liv. Den kenotiska teologin tar sin utgångspunkt i tron att Guds väsen är kärlek. En Gud som är kärlek har inget behov av att behärska sin skapelse för sin egen skull. Kärlekens gåva måste alltid innebära någon form av frihet för den som älskas. Gud begränsar sig för att ge människan plats. som medskapare. Detta handlar om att göra mänskligheten till en aktiv aktör snarare än att göra sig själv till en passiv gud som överger mänskligheten. Det här finns beskrivet också i något som kallas för Kristushymnen i Filipperbrevets andra kapitel. Jag läser därifrån. Låt ditt sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända in till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För alla knän ska böjas för Jesus namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Ja, Gud har lämnat uppdraget till Jesus som dött och uppstått och som vi som Jesu lärjungar ska fullborda. I människans tidsålder är det därför människosläktet ansvarigt för det som händer i skapelsen. När människorna är Guds medarbetare i skapelseprocessen är människorna Jesu lärjungar. Vad behöver vi göra som lärjungar och kyrka? När klimatfrågan inte längre är en fråga bland andra, när utsläppskurvorna måste böjas nedåt, när den biologiska mångfalden måste värnas. Omställningen förutsätter omvändelse. Att vända bort ifrån en livstid som utarmar jorden till ett liv i Kristi efterföljd. Det är dags att vi som lärjungar och kyrkar börjar agera utifrån denna verklighet. Bli en profetisk röst i samhällsdebatten och arbeta för en omställning för en hållbar värld. Gud ger oss nåd och vi går i tjänst. Och även om vi är sent ute så kommer han att löna oss. Så ska det sista bli först och det första bli sist. Till sist vill jag avsluta predikan med dagens saltarsalm som är hämtad från den 25:e salmen, verserna 4-11. Och låt oss göra det till vår bön. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet. Den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag har brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet. Mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herren, min synd är stor. Förlåt den, ditt namn till ära.